En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hallå igen, nu är vi här igen.
Det är vi. Vi sitter i poddstudion redo för ett maffigt program.
Absolut, jag har laddat med ganska mycket kaffe. Jag brukar bara dricka en kopp per dag, men idag fick det bli två koppar för man ska liksom kunna hantera det här. Vi ska ha det här frågeavsnittet.
Vi har laddat med många frågor.
Och vi har ju utlovat det länge.
Ja, så nu tycker jag att vi kör.
Mm. Och det är ju då frågor som har kommit in på kungligt@aftonbladet.se och också då på din Instagram kungligt med Jenny. Vi har verkligen försökt att samla här lite och försöka skapa en variation. Vi sätter igång. Vi har fått en fråga från Bertina. Jag går ut hårt här. Vad händer om Estelle mot all förmodan inte vill vara drottning av Sverige om hon känner att hon inte vill bära det ansvaret? Vad händer då?
Och det är en jättespännande fråga.
Skulle hon kunna säga, nej men jag har ingen lust eller jag vill inte eller argumentera för det?
Alltså hon har ju lika stora mänskliga rättigheter som alla andra så att hon har absolut rätt att säga så. Men det man måste ha med sig är att tronföljaren fostras in i den här rollen redan som mycket liten. Det blir det naturliga livet och tillvaron för en tronföljare.
Är det det vi brukar kalla drottningsskolan?
Ja, och det börjar jättetidigt. Och ett barn som från början är medvetet om att han eller hon har en utstakad framtid ser kanske inte det som någonting konstigt. Man är liksom inprogrammerad på det liksom. Men när barnet blir lite äldre och mer medvetet om allvaret så det är klart det kan komma känslor och tankar om att man tvekar. Mm. Det är högst mänskligt, absolut. Jag tror inte det finns någon enda kung eller drottning genom historien som inte har tänkt någon gång tankar om att nej, jag vill inte detta.
Eller det kan ju hända saker.
Det kan hända saker. Men så är det ju också så att det är ett mycket privilegierat och spännande och intressant liv man får som regent. Man får se och uppleva och lära sig otroligt mycket. Man besöker länder i hela världen och det är ju uppsidan på det hela. Och man är en del av en spännande historia. Som kronprinsessan brukar säga, hon ser sig som en länk i en lång rad, alltså en kedja av regenter och händelser. Och man behöver aldrig oroa sig för att betala elräkningar. Nej, och så vidare.
Eller räntehöjningar.
Så privilegier finns.
Absolut.
Men om Estelle absolut inte vill så tror jag att man ganska länge kommer försöka prata med henne, resonera med henne, kanske försöka övertala, lyfta de positiva sidorna med jobbet och uppdraget. Men är det absolut nej så är det ju nummer två i tronföljden och då kommer vi få en kung Oscar istället.
Mm.
Och det finns ju kungligheter som vägrat. Bland annat Edvard den åttonde som abdikerade av kärlek. Han ville gifta sig med den frånskilda amerikanska Wallis Simpson som då inte skulle godkännas som drottning eller fru till honom. Och så blev det också. Han lämnade över tronen till sin lillebror som blev då George den sjätte.
Men just det skälet som Edward den åttonde hade, det här med kärleken och inte kunna få gifta sig med en, vad ska man säga, icke-kunglig, ingen vanlig person, det skälet, i alla fall i det svenska kungahuset, finns ju liksom inte längre. Man får ju rätten att gifta sig i princip med vem som helst. Mm. Jag vet inte om det finns någon gräns där.
Det skulle nog vara en dömd brottsling.
Ja.
Där tror jag gränsen går.
Även om personen har avtjänat sitt straff.
Ja, det tror jag. Mm. Jag tror det blir mycket svårt att få igenom det. Beror på vad det handlar om för brott. Men,
ja, precis. Ja. Det tänkte jag lite också på.
Okay. Det blir svårt.
Vi har en fråga, ja det är från min namne, Maria. Jag har en fråga som gäller drottning Letizia av Spanien och hennes döttrar. Jag får korta videos i mitt Instagramflöde som visar på konkurrens och avundsjuka mellan drottningen och döttrarna. Alternativt den äldste dottern, kronprinsessan. Är detta bara skvaller eller finns det någon sanning bakom detta? Jag hoppas att ni har sett klippen så att ni vet vad jag pratar om. Det gäller mimik och små gester som tyder på att Letizia vill stå i centrum. Är det kanske så att hon bara vill skola döttrarna i vett och etikett men att det ibland sker framför kameran?
Jag har inte sett så många klipp just på drottningen och då prinsessan Leonor som gäller det. Jag har sett många klipp som handlar om att hon korrigerar sin äldsta dotter, typ så här, visa med händerna ihop med benen eller sitter rak i ryggen och så här. Sådana har jag sett. Men jag har sett desto mer klipp på drottning Sofia, hon som var tidigare drottning innan då kungen abdikerade. Och då svärdottern drottning Letizia och döttrarna. Och där var det tag många åsikter om att det fanns en osämja mellan de två drottningarna. Och att döttrarna kom emellan. Och det gäller bland annat...
Var det att döttrarna... På vilket sätt kom de emellan då?
Jo, men till exempel så fanns det ett klipp då där Letizia vägrade låta drottning Sofia fotograferas med döttrarna vid ett officiellt tillfälle. Mm. Men så mycket mer av det sen har man inte sett. I alla fall jag har inte sett det. Och det fanns också ett tag en slags teori om att kung Filippe föredrog äldsta dottern då framför lilla systern. Det kom en sån här ström av klipp där man såg att han kramade tronföljaren men inte hennes syster. Han liksom sköt bort den yngsta. Men här tror jag att det också handlar om välvalda vinklar som folk liksom lägger upp för att skapa någon slags drama. Men jag kan konstatera att spanska kungafamiljen är ganska drabbad av just såna här vinklade klipp och teorier om konflikter i familjen och sånt där. De verkar vara lite mer utsatta än andra kungafamiljer.
Men kanske grunden är mer drama i den spanska kungafamiljen generellt.
Ja, vem vet.
Ja. Okej, vi tar frågor. Det är plural från Marika. Det här tycker jag är superspännande. Hon undrar, hur delaktig får tronföljaren vara i sin utbildning om exempelvis val av studieort? Och då tänker nu närmast på Ingrid Alexandra som valde Australien. Var det ett eget val? Tänkte att de passar på då hon gillar sport och då kan hon surfa där, men tänker också att hon och hovet kanske valde Australien för att komma långt bort från Marius och alla händelser kring honom.
Mm. Jag tror att man idag låter tronföljarna ha en hel del att säga till om. Så var det ju inte förr i tiden. Då fanns det rådgivare och andra som bestämde bara. Australien verkar vara Ingrid Alexandras eget val. Men sen kan ju såklart föräldrarna och rådgivarna då pushat för att hallå, ett par år utomlands just nu är att föredra. Till exempel på grund av skandalen och rättegången mot Marius som nu väntar.
Marika har en till fråga som är lite på samma tema då. Det är om kungafamiljen, speciellt tronföljare men då även andra medlemmar, söker som vanligt på sina betyg eller högskoleprov eller läggs det till en extra plats. Jag har för mig att Victoria inte konkurrerade med någon på diplomatprogrammet utan det året fixade de en extra plats till henne bara.
Kungligheter behöver inte alltid söka på sina betyg, nej. Många prinser och prinsessor får specialdesignade utbildningar och det kan bero på till exempel tidsbrist. De kan inte vara med på alla föreläsningar för att de har uppdrag för landet och som kunglig. Och det stämmer att man lade till en extra kursplats för kronprinsessan på diplomatutbildningen. Det är ju en otroligt attraktiv utbildning och här resonerar man som så att man vill inte att kronprinsessan skulle ta någon annans plats. Så då gjorde man på det här viset.
Mm. Nu sitter jag och tänker. Vi får ju ofta så här reflektioner och kommentarer om att folk kan uppleva att kungamedlemmar är extra privilegierade. Då pratar jag om rent pengamässigt. Men det här, tycker du att det är rimligt? En tronföljare har ju väldigt mycket fler åtaganden och har ju lite en annan sits än vad ska man säga, syskon till den personen. Men tycker du att det är rimligt att man ger eller får möjlighet att kunna komma in på utbildningar utan att är det baserat på sina betyg eller högskoleprov om man inte är tronföljare?
Om man inte är tronföljare?
Kände du att jag hade en liten bitter underton här?
Nej, inte alls. Jag tycker det är en mycket berättigad fråga. Är man inte tronföljare är mitt svar nej. Då ska man inte gå före i kön. Absolut inte. När det gäller tronföljaren som ska bli vår statschef så... Vi betalar ändå skattepengar för den här familjen. Då vill jag också ha maximal utdelning på det. Jag vill att tronföljaren ska vara välutbildad, allmänbildad.
Mm.
Jag tycker absolut att specialdesigna en
ja, det tycker utbildning. Inte känns några konstigheter.
Nej, det är inte konstigt alls. Men när det gäller de andra prinsarna och prinsessorna, nej, jag tycker absolut inte att de ska gå före i någon kö eller att de ska slippa söka på sina betyg. De ska söka på... Helt vanliga villkor.
Ja, har de gjort det då, om man tittar?
Det har de.
Ja.
Så vitt jag vet i alla fall.
Ja, precis. Jenny, du har träffat Victoria under väldigt många år och intervjuat henne. Finns det någon fråga som du ställt och som hon inte vill svara på som du kommer ihåg? Och vilken fråga skulle du vilja ställa till henne idag om du bara fick ställa en fråga?
Vad klurigt.
Nej, men, Hannes suttit och grubblat på?
Nej, men så vitt jag minns, jag har hållit på med detta i 22 år. Men hon har nog svarat på mina frågor. Men det är klart att hon har anpassat svaren. Jag tror inte alltid hon har gillat alla frågor. Men hon är ju så slipad nu att, och så mediatränad, så att hon vet exakt hur hon ska göra för att styra in det på det som hon vill prata om.
Jag vet att du har berättat att i början, när hon var yngre, alltså nu kanske var då, typ över 20 år sedan, då var lite mer öppenhjärtliga samtal. Och det är fullt förståeligt, för då kanske man också, man kanske är lite mer oslipad, lite mer ovan. Men det framställs ju som att det är reportern, journalisten som försöker liksom lura eller sätta dit. Det är inte det det handlar om.
Det är inte det
om.
Man är ute efter. Men alltså, jag minns då i början innan prins Daniel var officiell. Då vet jag att jag frågar en så här, men vad söker du? Nej, vad saknar du mest från Sverige? Och det var lite med glimten i ögat för att du ville att hon skulle säga någonting om sin pojkvän.
Du ville att hon skulle säga, jag längtar efter Daniel.
Och jag fattar att det skulle hon ju aldrig säga.
Men, varför skulle hon inte säga det?
Nej, men han var inte officiell då.
Aha,
regler kring det där.
Jag fattar.
Men hon fattade ju, hon skrattade stort. Och sen så sa hon någonting om att hon saknade svenska frukosten eller något sånt där istället. Men så hon kunde liksom... Sen har jag varit med i sammanhang när hon liksom varit lite spetsig mot andra journalister med frågor. Det var någon kollega till mig för jättelänge sedan som hade gjort någon rubrik under en resa till Kina. Då hade den journalisten pratat med Ernst Billgren, konstnären som hade suttit bredvid Victoria på en galamiddag. Och så hade Ernst Billgren kanske bara sagt så här, utan att tänka på det. Ja, nej, men jag och Victoria satt och skojade om att soppan smakade knorrsoppa. Du vet den här burksoppan man kan köpa. Och så blev det jätterubriker på det. Och då vet jag att hon faktiskt var ledsen för det. För att det gjorde att de kinesiska värdarna, de fick ju panik. Vad ska de bjuda henne på om hon inte gillar maten?
Mm.
Och det blir lite sabotage liksom för henne.
Ja, det blir det.
Men då var hon ärlig och faktiskt sa det till den här reporten. Bara, ja, hon ställde sig lite halvt upp vid det här bordet där vi satt och intervjuade henne. Så här, jag ska servera dig en soppa för att det här var inte okej. Så då var hon väldigt ärlig med det och... Mm. Den reporten fattade det. Han såg liksom att det här blir trubbel. Liksom. Det var inte jättebra. Ja. Så hon kan vara ärlig så.
Men då kommer vi då till Hannes nummer två. Vilken fråga skulle du vilja ställa Victoria idag? Om du bara fick ställa en.
Oj, om jag bara fick ställa en enda fråga.
Jag ändrar Hannes. Du får ställa två.
Ja, och hon faktiskt skulle svara på det. Antar vi då.
Ja.
Nej, men då skulle jag skulle vilja be henne berätta om hur hon tänker kring framtiden. Sin egen framtid, monarkins framtid. Och jag ville att hon skulle prata utifrån hjärtat utan några hinder. Jag är jättenyfiken på hur hon tänker innerst inne kring det.
Ja. Och det har ju vi snackat om tidigare. Att det tror du kommer ju först då när hon så att säga tar över efter sin far. Och att då, det här, vi pratade om det här med valspråk och vi pratade om liksom vad hon har för tankar. I samband med att vi pratade om Prince William som han nyligen sagt i en intervju i tv.
Han var ju väldigt öppen.
Ja, att han ska modernisera och så. Men han vill inte gå in specifikt eller konkret. Men
han var ändå
liksom
ovanligt öppen.
Ja, verkligen. Att det kommer att ske förändringar.
Men om du fick ställa frågor då till henne och hon skulle svara.
Jag tycker din fråga var så bra. Alltså, det blev så här. Nej, men jag har en fråga, men frågan är om den svaret skulle vara så intressant egentligen. Kanske lite det här med, vi inledde med Estelle, om Victoria skulle vilja leva det liv hon lever nu, eller om hon skulle vilja inte vara kunglig. Men jag känner så här, den frågan är väl egentligen, och svaret är inte så relevant, för nu är det ju som det är.
Ja, fast man kan ju fråga om det nu var så att hon förlorar, att någonting händer som gör att hon måste välja någonting annat, en annan karriär eller någonting.
Mm.
Ett annat liv, hur det skulle se ut. Det hade varit jättespännande.
Ja, det hade varit lite spännande, vad hon då skulle ägna sig åt. Mm. Men det känns ju som att vi redan vet svaret på den frågan. Det blir ju någonting med miljö och natur och så, havet.
Ja,
det känns ju som det. Det ligger, hon blir biolog kanske.
Kanske det.
Havsbiolog.
Ja.
Spännande. Och sen är det ju så här, jag är ju ändå... Man ska inte grotta ner sig i människors liksom, saker. Men jag är ändå nyfiken på om det fanns någon stuns eller någonting grund i de här skilsmässoryktena som gick för några år sedan. Men det var så att de hade det trubbligt. Fast å andra sidan, är det svaret så relevant? För hade de det? Vi hittar på det. Eller vi låtsas eller spekulerar att de hade det trubbligt. Vem har inte det i ett äktenskap?
Ja, men det är väl allmänmänskligt på något vis.
Ja. Ja. Ja, vi går vidare igen. Vi går till August. August undrar, ni pratade i förra avsnittet i podden, eller ja, det var några avsnitt, men sak samma. Han kanske skrev det i samband med, i den tidslinjen, om hur Meghan upplever sig själv, att hon vill bli bemött som kunglig. Det var i samband med modeveckan i Paris. Men tror ni att hon kan fortsätta göra så om de väljer att fortsätta bo i USA? Kommer inte det bli en devalvering av deras stjärnstatus med åren om de inte längre medverkar på kungliga högtider och syns i den kungliga sfären?
Det kommer bli en devalvering av hennes kändisskap om hon inte hittar ett sätt att vara känd i sig själv. Inte som hertiginnan av Sussex, utan som Meghan. Och jag tror att det är det som hon jobbar stenhårt för nu genom sin matlagningsserie, poddar, och att hon positionerar sig vid de rätta platserna och rätta tillfällena. Och det visade sig faktiskt att det var Meghan själv som hade bett om att få bli bjuden på Balenciagas visning under Paris modevecka.
Va?
Ja, hon hade kontaktat designen. De hade känt varandra sedan innan då.
Ah, okay.
Så jag tror att hon verkligen har en strategi för att skapa en bild av sig själv och ett kändisskap då utanför kungahuset. För att det är egentligen den enda livlinan hon har. Hon kan inte överleva på att vara den svikna, ledsna, sårade kvinnan som lämnade kungahuset. Utan hon måste vad ska man säga, skapa en bild av sig själv som någonting annat.
Ja, skapa en egen plattform.
Ja.
Men hon använder ju den här hertiginnan av Sussex, den titeln, tycker jag, ganska frekvent.
Jo, men det är ju någon slags valuta man kan hålla på och deala med vid sidan om. Men hon kan inte bli känd som kvinnan som lämnade kungahuset, utan hon måste ju skapa en egen...
Ja, en verksamhet. Jag såg häromdagen att det går... Hon har ju lagt upp väldigt mycket... klipp när det gäller liksom smink och när hon sitter själv och sminkar sig, och det har varit att det går någon teori nu om att hon ska starta en skönhets liksom märke.
Oh, spännande. Ja,
men det vet man ju inte om det blir, men okej. Okay. Hon verkar lite som Mertoles shamanen, lite all over the place kan man säga. Okej, okay. Här kommer en fråga. Kungen är ordförande i scouterna. Var han själv scout som barn? Kommer Victoria bli ordförande i framtiden? Är det någon i kungafamiljen, kungens barn, som är intresserad av scouterna och kanske som och varit med det som barn? Eller kanske någon av kungens alla barnbarn med scouterna? Jag tror att den här personen...
Han kanske är scout själv.
Jag är helt övertygad.
Ja.
Eller har ett visst intresse för det.
Ja. Ja, men kungen var ju scout sedan liten. Och han hade till och med ett scoutnamn. Och det var Mowgli. Först så var han så kallad vargunge. Och sen blev han då riktig scout 1958. Och enligt hovet så var ett av kungens första officiella uppdrag i 10-årsåldern när han deltog på sitt första scoutläger då i Sverige. Och det är då kungen, han övertalades av sina föräldrar, prinsessan Sibylla och prins Gustav Adolf, att gå på ett första scoutmöte när han var riktigt liten. Och det berodde på att båda föräldrarna var enormt engagerade i scouterna. Och kungen, han älskar scouterna. Och det var där han då hittade... Ja, men fina vänner, han fick vara med i gänget. Det var ingen som brydde sig ifall han skulle bli landets nästa kung eller inte, utan där fick han bara vara sig själv. Och sen dess så har han ju då helhjärtat stöttat scoutrörelsen. Han är då första hedersledamot i Svenska Scoutförbundet och hedersordförande i World Scout Foundation. Och när det kommer till barnen, jag tror faktiskt alla tre har testat scouterna, men den jag hört mest om är prins Carl Philip. Jag tror att han uppskattar det precis lika mycket som sin pappa. Han fick vara sig själv där. Carl Philip var väl lite mer kanske tillbakadragen än systrarna. Men på scouterna så fick han ju vara en i gänget och gnabbas och leka precis som andra barn och bråka och bli sams. Och, ja, det sägs att livvakterna lät honom, de stod lite tillbaka liksom. De lät honom vara.
Ja. Jag kämpade länge med att försöka få mina barn till scouterna. Jag tycker det är en fantastisk rörelse.
Ja, men jag med.
Och man lär sig så mycket handfasta saker och samarbeten och man får ut dem.
Alltså har du varit scout?
Nej, jag har varit med några gånger, men jag fastnade inte riktigt heller. Jag vet inte. Det beror ju också mycket på hur den verksamheten, kanske där man bor, hur liksom utvecklad den är och hur mycket grejer man hittar på. Det är mycket ideella krafter också.
Jag var scout.
Du var det?
Ja,
var du en vargunge?
Nej, jag var ju med i scouterna via ett missionsförbund. De har ju också scouter.
Ja.
Och då var man först Nying hette det. Och sen var man då scout. Så jag har också varit på såna här stora scoutläger. Och...
Finns det någonting du lärde dig där som du fortfarande kan idag?
Ja, men det tycker jag nog ganska mycket. Jag vet inte om jag skulle kunna göra upp en eld idag eller hantera en kniv. Men jag tror det, för att man fick lära sig mycket så här handfasta grejer. Knopar har ju varit bra sen när jag hade båt och sådär. Liksom. Så
ja. Just det där kom jag, det var det enda jag, eller enda, men det var en grej jag lärde mig som jag haft nytta av.
Ja, det är jättebra.
Snurra fast saker på ett bra sätt.
Ja.
Typ tält och annat sånt.
Precis.
Okej, nu kommer en ny fråga. Räknas Nobelfesten som representation och kungafamiljen får apanage? Carl Philip och Madeleines barn är ju inte en del av kungahuset längre. Vi närmar oss ju Nobel, så min fråga är om de kommer att få gå på Nobel när åldern är inne eller får de inte gå?
Ja, jag skulle vilja påstå att Nobel absolut är representation. Kungafamiljen är ju gäster. De får en inbjudan av Nobelkommittén och så tackar de ja varje år. Och de är ju där som representanter för kungahuset. Så ja, det är representation. Jag tror inte vi kommer få se prinsessa Madeleines eller prins Carl Philips barn på Nobel. De är ju inte en del av kungahuset längre och de ska inte heller representera på det viset. Men jag hoppas ju att vi kommer fortsättningsvis se Madeleine och Carl Philip och Sofia.
Men nu funderar jag på kungens syster, Kristina.
Mm.
Har deras barn gått på Nobel?
Nej, inte vad jag vet.
Nej, de har inte det.
Nej.
För jag tänkte, man försökte göra någon slags jämförelse i huvudet. Ja. Liksom, syskon, barn till tronföljaren. Typ ja. Så.
Nej, så vitt jag vet har de inte det.
Nej. Okej. Okay. Då kommer en fråga från Therese, flera, men vi tar ju en sak i taget. Hur gjorde drottningar, kronprinsessor och prinsessor när de precis hade fått barn? Nu är ju dagens kungahus moderna och mammorna är mammalediga. Men nu refererar hon kanske då lite mer historiskt. När de skulle delta på större fester, exempelvis Nobel, och de behövde amma. Vet att de allra flesta hade ammor, men vad tog de till för knep för att hindra de vackra, dyra och sköra klänningarna från att bli förstörda av bröstmjölk?
Mm. Nej, men Therese har helt rätt på, alltså förr i tiden så använde man sig mycket av ammor och det är ju så, om man inte ammar så försvinner ju mjölken till slut, men under tiden så gissar jag att man skyddade sig med tyglappar av olika slag för att skydda de här kläderna.
För att jag tänker nu för tiden, och det har ju funnits länge, så finns det ju att man kan liksom pumpa ut mjölk i förväg och så vidare, men jag vet inte riktigt när det är sådana typer av hjälpmedel kom till.
Nej, men det var, vad kan det vara, 80-talet kanske?
Ja, kanske. Ja.
Ja, det vågar jag faktiskt inte slå fast. Men förr i tiden så fick man nog försöka skydda brösten så gott man kunde gentemot de här dyra kläderna.
Jag måste berätta en liten kort anekdot.
Ja.
När jag var gravid med mitt första barn så fick då jobbade inte jag på Aftonbladet, utan jag gjorde mycket så här moderator och mycket andra, massor med roliga saker. Och då fick jag en förfrågan om jag ville göra ett stort scenjobb. Och då var min yngste skulle vara ungefär 2 veckor. Man vet ju inte när barnet kommer. Jag bara, absolut inga problem. Jag hade ju ingen aning om hur det skulle vara.
Nej, visste ju inte.
Och herregud, jag stod på Nalen inför 500 personer en hel dag. Jag skulle ju då liksom pumpa ut på toaletten. Men det var så lång kö vid varje paus. Och jag fick inte låna personaltoaletten. Så i slutet av dagen under sista sekvensen skulle jag intervjua en väldigt berömd författare som jag själv är väldigt... Jag var lite starstruck och det var väldigt mycket män här. Som tur var hade jag en svart, det ska man egentligen inte ha på scen, men jag hade det. För jag känner mig fortfarande lite stor efter graviditeten. Det är bara rann.
Nej.
Det är bara rann.
Oj, men såg folk det? Var det tydligt eller vad?
Alltså jag vet inte. Jag tog den där blomsterkvisten jag fick efteråt och tackade så mycket. Tog en taxi hem och bara ryckte upp ävelsen ur spelsängen. Ja, alltså, och sen avsade jag med alla grejer närmaste månaderna.
Ja.
Så att det är klart, jag förstår den här personen. Kanske den här personen, Therese, har varit med någon liknande och undrar då. För att hade det där varit en Nobelklänning här på mig, jag kan säga att den hade varit förstörd.
Den hade varit förstörd, ja.
Therese undrar också, hur kan det komma sig att ett furstedöme som inte är erkänt ändå har personer som kallar sig prins och prinsessa? Är det tradition, kultur eller något mer formellt bakom det?
Mm, jättebra fråga. Det här handlar om kutym. Om vi tar Grekland som exempel, de blev ju en republik 1974, de avskaffade kungahuset. Och grekiska kungafamiljen, de gick i exil utomlands, de tilläts inte komma tillbaka. Men de använder fortfarande sina titlar och andra kungahus använder deras titlar. Men det blir ju mer som artighetstitlar och de fortsätter ju att behandlas som kungligheter, för de har ju kungliga släktingar i de allra flesta kungahusen runt om i Europa. Och det finns ingen internationell lag som hindrar dem från att använda titlarna. Men i Grekland så erkändes de ju såklart inte som kungafamilj. Men titlarna är en del av deras identitet och det har då blivit som en, ja, men mer som kutym att man använder dem så.
Mm.
Men sen kan man ju, alltså jag skriver ofta, för att vara tydlig, så kan jag skriva så här, ex-kung det och det liksom, så att läsarna förstår att de är ju inte kung i landet idag. Men det här är ett känsligt ämne, för ofta tycker jag när jag skriver om till exempel grekiska kungahuset så får jag jättemycket mejl sen. Varför skriver du om dem? Det finns ju ingen monarki längre.
Mm.
Men då får man ha med sig detta att det mycket handlar om tradition och liksom, ja.
Mm, jag förstår. Det kan få något sätt värde att ta med dem i diskussionen.
Ja, absolut.
Okej, hur...
Det också, och de rör sig också i offentliga kretsar.
Ja,
så
att, ja. Ja. Hur kunde det komma sig att förr i tiden att kungar och vissa drottningar ansåg sig vara utnämnda av Gud?
Men det var så man betraktade kungligheter förr. För då var ju avståndet mellan, ja, för det första då överklass eller arbetarklass enormt stort. Både vad gäller pengar och utbildning och arbete och sådär. Och avståndet då mellan kungligheter och vanligt folk, den var också fruktansvärt stor. Man hade ju inte insyn eller tillträde till slott och verksamhet på något sätt som man har idag.
Mm.
Och i vissa länder betraktar man ju fortfarande regenterna som mer eller mindre kungliga, till exempel då i Thailand och så vidare. Och där är avståndet mellan kungen och folket också enormt stor.
Men det fanns väl också ett syfte med att anse sig själv vara utnämnd av Gud? Alltså det vill säga helt oemotsagd i någon mening.
Ja, och jag menar på, alltså förr i tiden så var ju också religionen så mycket mer. Alltså då var ju liksom både stat och kyrka sammankopplade, vilket det inte är idag. Så det, man betraktade liksom sådana människor på ett helt annat sätt. Man hade en annan respekt för kungligheter och liksom prästerskap och så vidare. Så att, det är nya tider nu, kan man säga.
Tack, Therese. Det var hennes tre frågor. Varierad art, kan man
verkligen
säga. Amning och utnämnd av Gud.
Mm.
Okej, nu kommer en fråga från en anonym. Tycker ni att svenska kungahuset har blivit mer öppna eller mer slutna de senaste 20 åren? Svarar hovet på frågor om kungligheter, alltså, är de tillmötesgående eller vill de undvika medier?
Nej, men mer öppna idag. För 20 år sedan så, alltså jag tyckte de var öppna då också, men jag tycker det finns en vilja att vara transparenta. Alltså inte helt och hållet. Man håller fortfarande på den här kungliga musiken lite grann. Men man följer kraven från folk och regering. Och vår nuvarande kung, han har ju varit engagerad i att öppna upp slotten. Bjuder in till föreläsningar, utställningar. Man visar
parker
upp,
vet jag också.
Ja, ja, visar upp verksamheten. Man har blivit mer öppen med ekonomin. Regeringen krävde ju öppenhet och nu delar man med sig då av årsredovisningar och så vidare.
Fast det kanske han inte hade gjort om det inte krävdes.
Det tror jag kanske inte. Men han följer tiden och han absolut följer regeringens krav. Jag hade väl önskat att de kunde vara ännu mer öppna, men det kanske kommer. Jag tycker även att de är tillmötesgående vad gäller intervjuer och så vidare. De har ju en hel informationsavdelning som arbetar under kungen. Kungafamiljen är enormt mediatränare idag och de vet ju hur de ska svara på frågor så att det gagnar deras intressen och vad de vill belysa och sådär. Så är det ju såklart.
Och det är ju inte så vanligt.
Nej, så är det ju med stora företagsledare och så också. Och sociala medier har ju medverkat till öppenheten, men där måste man också ha i baktanken att kungahuset använder ju sina sociala medier för att skapa den bild de vill ska nå ut till folk.
Såklart.
Ja.
Ja. Jag tänkte på det här om dagen när jag såg Kate i Storbritannien och deras Insta-konto. Det är otroligt professionaliserat. Det är som små reklamfilmer och väldigt ofta numera har jag upptäckt att de inte pratar så mycket klippen utan de lägger på musik.
Ja.
Och då har jag funderat på vad är skälet till det. Och det kan vara att de vill förmedla någonting musik, men om de pratar kan det tas ur deras sammanhang, ja, eller på något vis. Så tänker jag. Okej. Okay. Ninni kommer en fråga ifrån. Kan Madeleine och Carl Philip som bor i stan eller nära stan gå ut och handla på exempelvis NK eller gå inne på en stor gata i Stockholm och shoppa som alla andra? Eller får de besöka butiken när de är stängda eller vid speciella tillfällen?
Mm. Jag tror inte att det stängs några butiker för Madeleine och Carl Philip, men däremot så för drottningen och kronprinsessan har det hänt att de kan gå efter eller innan stängning, så där absolut. Nu gör de inte det så mycket för att det är ont om tid helt enkelt. Så de har ju stylister som skannar igenom butiker, tar med sig plagg, de besöker PR-byråer och modeagenter och så vidare. Det som inte passar, det lämnas tillbaka. Men när det gäller då Madeleine och Carl Philip, jo, det är klart man kan stöta på dem på stan. Det händer ju då och då. Prinsessa Madeleine och Chris, de rör sig ju på Östermalm där de bor. De handlar som alla andra. De är med barnen på lekplatser och så vidare. Det gäller även prins Carl Philip och prinsessan Sofia, att de lever ju ett ganska vanligt liv. De handlar också mat och sådär. Mm. För många, många år sedan, det var ju faktiskt innan prins Carl Philip träffade Sofia, så stötte jag på honom i en sån här charkdisk på en ICA-affär på Östermalm. Så att det händer såklart.
Men tänker att eventuellt har ju också säkerhetsfrågan det har ju också hänt mycket på 20 år. Jag vet inte, jag kan inte säga precis vad som har hänt, men jag tänker att det kan ha förändrats och att man kanske inte heller vill liksom gå, bli betittad eller pekad på, det är kanske inte så kul, men att det ändå att de gör det.
Mm.
Okej. Okay. Ja, Josefin, nu kommer det. I tidigare avsnitt så har det sagts att Danmark har traditionen att den som ärver kronan ska heta Fredrik eller Christian, för traditionellt har det sett ut så. De har ju kvinnlig tronföljd nu, så vad är traditionen för kvinnor som ska ärva kronan eller deras namn?
Mm, det här gäller bara männen. Det är antingen Fredrik eller Christian. Det gäller inte kvinnorna. Hade vi inte haft kronprins Fredrik i Danmark så hade det blivit hade vi inte haft kronprins Christian, heter ju han nu. Mm. Så hade det blivit en drottning Isabella på tronen. Så att det stämmer helt. De här kvinnliga namnen följer inte någon regel.
Nej, det kanske kommer att bli. Det vet man ju inte.
Spännande om det var så. Mary eller Isabella hela tiden framöver.
Ja, varför inte? Jättefina namn.
Ja.
Finns det några diadem som gått sönder när man lånat dem? Hur transporterar man diadem för resor, till exempel utlandsresor och kungliga event och så?
Jo, visst händer det att de här juvelerna går sönder. Drottning Elisabeths diadem som hon bar på sitt bröllop, det gick faktiskt sönder. Och tittar man noga på bilder så kan man ana att man faktiskt försökt laga det i sista sekund vid bröllopet. Så det händer. Det är ju gamla antika smycken, så risken finns ju. Men samtidigt så är man ju enormt varsam och försiktig med de här diademen och även andra smycken. Det händer sällan. Om jag minns rätt så har någon berättat för mig att prinsessan Kristina tappade, om det var hennes halsband, jag tror inte det var diademet.
Alltså kungens syster.
Ja, kungens syster. På en galamiddag någon gång, liksom rätt ner på bordet sådär. Jag kan ha fel med Kristina, men det var någon av Hagasessorna i alla fall, så att det händer. Men sen är man ju oerhört försiktig då när man reser med sådana här kungliga juveler.
Det är väl inte så ofta man har med sig sådana, i alla fall inte de mest värdefulla.
På statsbesök har man det, för då måste man ha diadem. De forslas i speciallådor, man skyddar dem väldigt noga. Så vitt jag vet så har man dem liksom inne i kabinen för att de är så värdefulla. Vissa smycken tar drottningen absolut inte med sig utomlands, som det brasilianska diademet som då är ovärderligt och också väldigt svårt att transportera, för det är högt, det är mer som en tiara. Jag tror bara att det hänt någon enstaka gång, typ till Danmark eller något sånt där. Men man är oerhört försiktig med smycken.
Och jag tänker efter den här kuppen mot Louvren. Alltså, det är ju så, försvinner de så är de ju...
Då är de borta för alltid i historien.
Precis. Okej, nu kommer en sista fråga och det är från Jorun. Jag har börjat tappa tron på att det här med kungahus fungerar. Allt fler prinsar och prinsessor är kriminella eller vill tjäna pengar på kungahuset. Jag tror vi kommer få se fler än Marius, Märta Louise, Andrew och Harry bryta sig loss eller i vart fall bryta mot kungliga regler. Och allt fler gifter sig med helt vanligt folk. Varför ska vi ha kungahus?
Åh, spännande. Ja.
Jorden har gett upp hoppet.
Ja, det är säkert fler än hon som har gjort det efter alla de här skandalerna som har varit nu senaste tiden. Vi befinner oss i en tid som är ganska så osäker för många prinsar och prinsessor. Och då tänker jag på de som står långt från tronen. För förr i tiden när regenten hade politisk makt så kunde en prins eller en prinsessa, eller framförallt en prins då, få ett hertigdöme att ta hand om. Kunde bli en liten småpåve där så att säga. Kräva in skatter, styra och ställa och ha ansvar och makt och så vidare. Men så är det ju inte idag. Så då måste de hitta andra sätt att vara relevanta. Och det är svårt och förvirrande för många. De vill ha kvar sin kungliga status, för de är födda med sin titel, det ger privilegier. Samtidigt vill de ha frihet och tjäna stora pengar. Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle, de gör som deras vänner gör och så vidare. Och det går inte ihop. Inte om vi ska ha skattefinansierade kungahus som ska vara neutrala och opolitiska. Så ja, jag tror också att vi kommer se fler exempel när kungligheter då försöker antingen kringgå regler.
Märta Louise och det här avtalet med sin far om att inte använda prinsesstiteln i kommersiella sammanhang.
Men mitt bistra besked till dem, det är ju att tjäna så mycket pengar du vill, bryt regler om du vill och härja runt, men avstå då din titel.
Ja, det var ord med inga visor från dig och jag igen. Men jag tycker det var en berättigad fråga, för det har ju hänt, det har, precis som Jorun nämner, så är det ju ett antal människor, nu är ju inte Marius en del av kungafamiljen på det viset, men Märta...
Jo, kungafamiljen men inte kungahuset.
Ja, tack snälla. Men däremot Märta Louise tycker jag är ett väldigt gott exempel på detta, och vi har ju också Madeleine som har startat sitt skönhetsmärke, och det var ju mycket diskussion och kritik när man använde sin titel i marknadsföring och inte och så. Vi lever i en föränderlig tid.
Det gör vi, verkligen.
Ska vi säga så för idag? Fortsätt gärna skicka in frågor. Kungligt@aftonbladet.se eller då Jennys Instagramskonto Kungligt med Jenny.
Tack för att ni har lyssnat.
Är du helt slut nu? Jag måste bara fråga.
Nej då, det är härligt.
Ha det gott så hörs vi.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.